Podplay.
Man får inte ljuga, fiffla och bedra. Om man gör det och samtidigt är känd som en humanistisk kämpe så kan man falla väldigt hårt.
Och inte hjälper det när ens vänner ska rycka ut och hjälpa en, men bara gör allting värre.
Välkommen till Misslyckade brott som handlar om Jesús Alcalá, juristen som kämpade för mänskliga rättigheter men som tog sina egna rättigheter lite för långt. I Radio Play Studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman beredda att smaka på en riktig soppa. Den 8 februari 2000. I ett flygplan över Sverige sitter två noggranna män. En är polis och en är ekonom. Och de jobbar vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm och är nu på uppdrag. När de landat på Sturups flygplats så tar de sig med hyrbil till en vacker Skånelänga utanför Ystad. Klockan 10.50 plingar de på dörren och ber att få prata med mannen i huset. Hans fru öppnar iförd morgonrock och hälsar att de får vänta en stund på maken. Men det här är inget mysskånskt kafferep, utan ett tillslag, en husransakan. Mannen som bor i Skånelängan är Jesús Alcalá. Han är jurist och vad vi vet också ekonom. Ordförande i svenska Amnesty som kämpar för mänskliga rättigheter. Jesús Alcalá är en kändis som ofta skrivit kulturartiklar i tidningarna. Han har starka åsikter om moral och vad som är rätt. Många av landets intellektuella är hans kompisar. Men nu är Jesús också en misstänkt brottsling.
Men kommer du ihåg under den här tiden vilken ställning han hade i svenska medier?
Ja, och det är ju intressant att försöka beskriva det. Han är ju untouchable i ordets stora bemärkelse, eller hur?
Ja, en person...
En rikslikare som kan gå in i samhällsfrågor och aktuella debatter och säga så här ska det vara, så här ska man tänka.
Jag sitter nu och funderar på om det finns någon motsvarande person idag. Men det kan jag inte riktigt komma på. Och sen får man tänka på att det här var också innan sociala medier. Så att han fick ju inte det här hatiska mothugget i öppet forum som han skulle få idag om han hade den här rollen. Men jag kan inte riktigt komma på någon så här som är untouchable och som många ser upp till. Och
Lena Andersson kanske?
Ja.
Fast Jesús ju skriver inte... på en svårläst pseudo-intellektuell stil som Lena Andersson, utan Jesús är ju en kulturdebattör. Mm. Så om man tar Lena Andersson och Björn Wiman.
Ja, och lite skissar änglavingar bredvid.
Ja.
Då får man Jesús Alcalá.
Ja, lite så.
För 20 år sedan.
Bra beskrivning. Ja, frågan är då vad Alcalá är misstänkt för. Jo, det är rena bedrägerier. Han sitter i styrelsen för den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen. Och där bedriver man biståndsprojekt med pengar från statliga Sida. Alltså svenska skattepengar som ska hjälpa fattiga och behövande runt om i världen. Jesús Alcalá har konsultat för att bygga upp en verksamhet i Paraguay. Människor som behöver juridiskt stöd ska få det och så ska man utbilda paraguayanerna i mänskliga rättigheter. Ett ambitiöst projekt med Jesús Alcalá som ansvarig och ett uppdrag som passar just honom perfekt.
Ja, det får man verkligen säga.
Ja, det blir ju inte mer Alcalá.
Det är som skräddarsytt.
Ja, det är det verkligen. Och det här har då börjat i slutet av 90-talet. Jesús Alcalá anställer folk som ska jobba på plats i Asunción. Han har inget mandat att göra det, men det hindrar honom inte från det. Saken är ju god. De två nya medarbetarna är dels Jesús Alcalás egen son och dels juristen Mikaela Sjögren. Och just hon ska bli den som hänger törnekronan i Jesús rufsiga hårsvall till slut. Hon är en riktig hjälte i det här avsnittet av Misslyckade brott. När det blir dags att dra igång ordentligt ner i Paraguay så berättar Jesús för Mikaela Sjögren att det inte finns någon budget. Inga cash helt enkelt. Men för att de ska komma igång ändå så ska Jesús Alcalá låna ut av sina egna pengar.
Ja, bara här börjar man ju ana att någonting inte står rätt till.
Ja, du menar att redan här hade du, om du hade suttit där...
Det här med att blanda ihop sina egna pengar med liksom, uppdraget man har fått är ju problematiskt och som att be om problem.
Ja, men pragmatiskt är det också.
Det kan man säga.
Och, det handlar ju om att hjälpa fattiga här.
Och sker säkert ibland fast man inte vet det och i efterhand har det visat sig kanske vara lyckosamt och så att man tar genvägar. Men det här är kanske första steget mot en katastrof som kommer.
Mm. Jesús Alcalá ska alltså ta av ett arv som han har fått efter sin mamma och sen ska Sida få betala honom i efterhand för de här pengarna. Så in på ett bankkonto i Paraguay som Mikaela Sjögren har hand om så sätts det snart in 935 000 svenska kronor. När man bedriver sånt här arbete måste man ju ha koll på att allt går rätt till. Så Jesus Alcala gör också granskningsresor ner till Paraguay. Mikaela Sjögren och hennes man slås av hur gärna Jesus bjuder de lokala gästerna på middagar och betalar med sina egna pengar. Hans kollegor får till och med säga ifrån att de tycker att Jesus är för generös. Alcala brukar berätta om alla pengar som hans föräldrar har haft runt om i världen. Samtidigt verkar pengar inte vara så viktigt för honom. Så är det ju ibland i kultureliten. Stålar bara finns, men man pratar inte om dem. Mikaela Sjögren och hennes man, de kör en Land Rover, alltså en klassisk brittisk lantbrukarstadsjeep av den typ som även engelska drottningen brukar ses i. Jesus Alcala blir förtjust i bilen och tycker att juristkommissionen också ska ha en sån i sitt arbete i Paraguay. Och den ska Jesus Alcalas son köra. Då är det ju smart att köpa bilen just i landet, för det blir mycket billigare där än i Sverige. 250 000 kronor går en Land Rover Freelander lös på, och de pengarna överförs också. Det är Jesus Alcalas egna pengar, verkar det som. Nu finns det para i Paraguay. Ska vi ta bort den?
Nej, jag har kvar den du.
Över 1 miljon kronor har kommit in på bankkonto som Mikaela Sjögren har koll på. Och koll, det har hon. Även om det är mycket jidder med överföringar och extra kostnader för att skicka pengarna via New York. Så en dag får Mikaela Sjögren ett fax. Det är en redig man som sitter i juristkommissionens styrelse hemma i Sverige som skriver. Han är dessutom lagman i Svea hovrätt, så att han vill kolla att det är ordning och reda och att Mikaela Sjögren har rätt tillgång till bankkontot. Men då går larmet hos Mikaela. Hur vet juristkommissionen om Jesus Alcalas privata pengar? Pengarna kommer alltså inte från hans förmögenhet som han har sagt, utan från juristkommissionen och Sida. Är det svenska skattepengar det här? Mikaela Sjögren samlar nu allt hon har sett som hon också tycker verkar tveksamt.
Vänta, ska vi stanna upp lite här? Så att han har alltså sagt att den här nästan 1 miljon kronor som finns på det här kontot, det är pengar han har lånat ut som han sen ska få ersättning för.
Av Sida, ja.
Ja, nu misstänker hon att det inte är hans pengar, utan det här är pengar från juristkommissionen och Sida som han sen då som ska spenderas, och sen ska Jesus Alcala få ersättning för det, fast det inte var hans pengar från början.
Ja, han har ju sagt till henne att han har en fordran då på Sida för han har lånat ut sina egna pengar.
Just det.
Och det larmar hos henne, för att det är ju exakt lika stora summor.
Just det.
Helt enkelt. Så någonting är fishy. Och nu börjar hon samla allt som hon ser som hon har verkat tveksamt. Och hon har ju följt hur pengar har flyttats och sett Jesus Alcalas reseräkningar, hotellnotor och utlägg i Paraguay. Och de vill han ju ha återbetalning för. Det är osa katt helt enkelt i kvittorna. Och det här är ju också en tid, Andreas, som du minns, slutet på 90-talet, där vi hade massor med kvittoskandaler. Ja, det var Marjasin och sånt.
Motala-skandalen.
Ja, precis.
Britt-Marie Citron tror hon hette, som var en klassisk kvittogrävare. Ja, men det utvecklades till en egen journalistisk genre där man kollade hur mycket kommunala politiker var det hade skött sina kvitton, och det var ju lite si och så med det där.
Ja, precis så.
Och sen kom ju den kanske kronjuvelen i den typen av journalistik var väl ändå Mona Sahlin och Toblerone-affären.
Ja, den var ju före.
Ja, den var före.
I och för sig. Men det var ju startpunkten på...
Just det, då kom allt det här efteråt, ja.
Leif Brännström.
Ja.
Vad gör man om man misstänker att något är ruttet på jobbet? Först går man ju till sin chef. Och den chefen är ju Jesus Alcala själv. Mikaela Sjögren, som är jurist, hon skickar mejl och frågar... Exakt lika stora summor som du, Jesus, har sagt är dina pengar kommer ju nu in från juristkommissionens svenska avdelning. Är det dina pengar eller vem är det som betalar egentligen? Jesus Alcala har spelat dubbelt. Ta de här 935 000 kronorna. Juristkommissionen har betalat och Jesus ska dessutom kräva de pengarna som är fordran. Först skyller han överslätande på juristkommissionen. De har ju ingen koll alls och slarvar med kvitton och pengar, skriver han till Mikaela Sjögren. Men hon köper inte hans undanglidande svar, utan mejlar honom igen med sina frågor. Och då blir Jesus Alcala arg istället. Och här får du gärna göra din Jesus.
Det kan jag inte, jag gör min Andreas istället. Det är faktiskt oförskämt att göra de antydningar du gör. Ni lever på mina pengar, och hade jag inte lånat pengar skulle inget projekt ha kommit igång.
Han svarar med vrede, helt enkelt.
Ja.
Så skriver han. Och nu går Mikaela Sjögren istället till juristkommissionen och sen till Sida med sina frågor. Men på juristkommissionen blir hon närmast utskälld. För det är ju hon som har kontroll över bankkontot. Så egentligen är det hon som är ansvarig, antyds det där.
Ja, det kan man ju ha synpunkter på. Här kommer det en whistleblower. Henne skäller vi ut.
Mm. Och de här uppgifterna kommer från ett avsnitt av Nordisk kriminalkrönika, som ju är en av våra favoritböcker. Som har, där utredaren har skrivit själv om den här historien.
Mm.
Ibland är anfall bästa försvar, men inte mot Mikaela Sjögren. Hon åker nu till Olof Palmes gata mitt i Stockholm. Där ligger Ekobrottsmyndighetens kontor. Den 22 januari 2000 polisanmäler hon Jesus Alcalá. Mannen som har anställt henne. En man som har vigt sitt liv åt att arbeta för goda saker och uttalat sig om hederlighet i kloka resonemang.
Ska vi stanna upp där lite och prata om modet som det krävs för att göra det här? Därför att hon vet ju att han har så mycket mäktiga vänner, så hon kommer vara helt rökt i vissa kretsar. Mm. Det är personen som har anställt henne. Mm. Man kanske anar att hon gillar honom som person egentligen. Mm. Jag antar att hon brinner för juristkommissionens arbete eftersom hon jobbar där. Ändå så gör hon det rätta genom att gå och anmäla det här, trots att hon då har blivit utskälld när hon har försökt sköta det internt. Mm. Det är inte vem som helst som vågar.
Nej, det är det inte. Och antagligen när man läser källorna och artiklar och så om det här, så förstår man att hon nog är väldigt kluven. För det här är ju en man som hon inte känner så väl när hon blir anställd där nere. För hon bor ju på plats i Paraguay och har en väldig respekt för. Och därför nog blir väldigt förvånad när hon blir bemött på det här sättet och ser de här bristerna. Det är ju hennes bild av honom krackelerar ju. Hon är ju en klassisk visselblåsare, som man brukar kalla dem idag. Det vill säga någon som avslöjar orättvisor på arbetsplatser eller myndigheter och så.
Ja, och som gör det inifrån.
Och som gör det inifrån. Men vi kommer snart tillbaka till Jesus och vad som händer framåt här. För att vi har knappt börjat, Andreas, kan jag säga. Det är mycket svårt att utreda personer för ekobrott. Men här går det, och det säger kanske också någonting om Jesus Alcalás klanterier. Polisutredarna, de får ett postgirokvitto av Mikaela Sjögren, som Jesus har lämnat in som bevis för att pengar har skickats rätt. Posten i Ystad tittar misstänksamt på pappret. Kvittot saknar vissa tryckta kontrollmärken som posten alltid använder. Och postens logga med det gamla posthornet, den finns inte där det ska. Men på en kopia som Alcalá har lämnat in i redovisningen, där finns posthornet. Kvittot är alltså uppenbarligen förfalskat. Poliserna och åklagaren bestämmer nu att det är dags för husrannsakan. Och det är därför som de två rådiga männen tog flyget ner till Skåne i början av det här avsnittet. Så här långt är det här fallet ungefär som det brukar vara i misslyckade brott. Någon misstänks för olagligheter och polisen kopplas in. Men utredarna på Ekobrottsmyndigheten förstår att den här utredningen är inte som andra. För Jesus Alcalá, precis som du själv sa, Andreas, han är inte lik någon av våra andra misslyckade brottslingar. Det här gripandet kan bli en stor och speciell historia i medierna. Åklagartoppen Solveig Riberdahl. Har du intervjuat henne någon gång?
Nej, men hon är ju...
Du är legendar.
Tungt namn i den där kretsarna.
Ja. Hon varnar till och med poliserna innan de ska göra husrannsakan. Det här är som att ge sig på Astrid Lindgren, säger hon till dem.
Det har hon helt rätt i. Men trots att han är bortglömd idag, skulle jag säga, Jesus Alcalá.
Mm. Genom det här fallet.
Ja, men det är ju ingen överdrift att han var som Astrid Lindgren.
Nej, precis. Och det var det vi försökte fånga innan. Att untouchable är ju det minsta man kan säga.
Mm.
Men oavsett hur trovärdig Jesus Alcalá är på kulturredaktionerna, nu ska dubbelfakturerade hotellnotor, ett tveksamt postgirokvitto, det minst sagt tveksamma bilköpet och de 935 000 kronorna redas ut. Alcalás papper i Skåne tas i beslag och han förhörs. Trots att det bara var 3 månader sedan affären med Land Rover-bilen gjordes, så minns han ingenting. Men nu ska polisutredningen bli till trycksvärta. Mängder av trycksvärta. Plats på scen, Andreas, för reporten Thomas Mikkelsen. En av de journalister på Dagens Nyheter som har gjort sig känd för gräv. Han har fått priset Guldspaden och avslöjat politiker och topptjänstemän som fifflat. Mikkelsen är känd på redaktionen för sitt skrivbord som beskrivs som en ständig misär med meterhöga travar av dokument. Men det här hindrar ju inte Thomas Mikkelsen, för nu sätter han tänderna i Jesus Alcalá-historien. Dagen efter polisernas husrannsakan i Skåne skriver Mikkelsen artiklar om att åklagare synar Alcalá. Amnesty-chefen misstänks för försök till miljonbedrägeri, står det på DNs löpsedel. Det är mycket långt ifrån så hårt som kvällstidningarna brukar dra det. Men det räcker för att det ska bli ett enormt pådrag i en helt annan del av tidningarna, nämligen kultursidorna. För där jobbar ju Jesus Alcalas vänner. De är chefer där och skribenter. Och dessutom har Alcala själv skrivit mycket på de här sidorna. Nu rycker kultursidiskompisarna ut för att försvara honom. Redan dagen efter DNs nyhetsartiklar är det dags. Och redaktörerna tar till de kanske starkaste ord de kan. Och vi har själv att grotta ner oss lite grann i det här för att det kommer att tas upp senare i historien också. Lyssna här nu, Andreas. Då har vi då 10 februari 2000 i tidningen Sydsvenskan. Det är kulturchefen Nils Gunnar Nilsson som skriver. Redan från början måste det deklareras att jag skriver som personlig vän till Jesus Alcala. Dagens Nyheter borde ha låtit någon annan medarbetare än Thomas Mikkelsen skriva om fallet. Bla 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 bla. Framförallt skulle Dagens Nyheter, som haft sån glädje av Alcalas kritiskt granskande journalistik, ha hållit sig för god för att så uppenbart tangera gränsen för lustfylld skadeglädje, vilket sker i den helt ovidkommande personteckningen. För mig som in i märgen vet att Jesus Alcala är i grunden oskyldig är det här en sorgens dag. Och då ska man då veta här från början, tänkte jag, att det som DN har publicerat är alltså en artikel helt rak som handlar om att det är ett fall för åklagare. Det är en rak nyhetsartikel. Och sen har de, och det är det som Nils Gunnar Nilsson kallar för ovillkommande personteckning, de har en profilartikel om vem är Jesus Alcala för den som då inte läser kultursidan och inte vet riktigt hur tung han är.
Detta är alltså journalistiskt arbete standardmall 1A. Och det som är extra problematiskt för Nils Gunnar Nilsson är ju att den bevisning som finns mot Jesus Alcala har han ingen aning om. Och nej, utredningen är väl inte heller klar här?
Nej, nej, nej. Tvärtom. Det här är ju dag ett.
Ja, så att hur han...
Så han vet ingenting om saken.
Ja, fast han vet ju in i märgen att Jesus Alcala är oskyldig. Mm. Och det är väl det mest problematiska stycket här i hans text.
Ja. Men det här säger också någonting. Idag tror inte jag att kultursidjournalistik... Jag tror inte det här skulle kunna skrivas idag faktiskt.
Nej.
Jag vill inte tro det i alla fall. För att, det är väl bara här i den delen av tidningen på den tiden som man kan skriva att ja visst, vi är ju kompisar och det är därför jag gör den här partsinlagan. Ja, det är ju otroligt att läsa faktiskt.
Ja, och så skriver han ju också då, det är tydligen ett problem då att Thomas Mikkelsen skriver den här texten, för han har tidigare granskat Alcala på något sätt. Eller
ja, de har varit emot varandra i debatter kring en annan nyhet.
Ja, just det.
Ja.
Så där är den här personliga kopplingen, eller vad man ska kalla för, där är den ett problem, men det är inget problem när det gäller relationen mellan Nils Gunnar Nilsson och Jesus Alcala tydligen. Oerhört märkligt resonemang.
Ja, men den här är också, det här är ju bara startskottet på en lång historia. För en annan av Jesus Alcalas vänner är Wilhelm Agrell, fredsforskare och docent. Och han skriver så här i tidningen Aftonbladet. Jesus Alcala har utsatts för ett klassiskt massmedialt attentat. Vid den här tiden har alltså skrivits bara i DN. Hur går det då den dag förundersökningen läggs ner? Då inte längre några bedrägerimisstankar kvarstår. För att det kommer att gå så tvivlar jag inte på.
Och hur han kan veta det övergår i mitt förstånd.
Ja, det här har ju vänskap gått före mycket annat,
ja,
faktiskt. Någon gång måste vi börja vända kikarsiktet och betrakta de massmediala attentatsmännen. Granska den slags brutala och tarvliga makt som utnyttjar journalistiken som tillhygge och förevändning.
Vem är det idag som brukar resonera på det här sättet? Jo, Donald Trump. Det här är ju klassisk fake news-taktik.
Ja, det är det.
Där man flyttar fokus från sakfrågan och säger... Jag vet att det inte är sant, och den som har fräckheten att ifrågasätta mig eller min kompis i det här fallet är då ohederlig. Det här var ju innan fake news-begreppet hade börjat användas, men resonemanget är ju ganska likt tycker jag.
Du har alldeles rätt, för att nu kommer det många, många fler som går in i Nils Gunnar och Wilhelm Agrells spår här med samma argumentation. Och de här, alla svenska tidningars kultursidor skriver, och de tycker att Alcala är offer för ett fruktansvärt drev. Man väljer alltså en mediekritisk ståndpunkt snarare än att se på att det är en person som är brottsmisstänkt och att man då ska hålla huvudet så kallt som möjligt. Ta till exempel Expressens Per Wirtén. Finns det en dramaturgi eller ett sammanhang som medvetet eller omedvetet har format Dagens Nyheters våldsamma pådrag mot den egna medarbetaren?
Det här är också en intellektuell, smart person.
Oerhört.
Här har han ju tappat huvudet.
Ja. Ja, han är inte ensam ska jag säga.
Nej, jag vet det. Han är i gott sällskap.
Peter Luttersson, Svenska Dagbladet. Berget av artiklar och metaartiklar växer utan att klarheten i själva kärnfrågan om Jesus Alcala har försökt lura till sig 1 miljon av biståndsmedel eller ej har ökat det allra minsta.
Precis, därför att utredningen pågår.
Exakt, så det går ju inte egentligen att gå in i det.
Nej. Mm.
Sedan många år räknar jag Jesus Alcalá som en personlig vän och jag önskar hett att brottsmisstankarna visar sig bygga på ett missförstånd.
Han skriver i alla fall önskar och, säger, och han skriver ju inte att ja. Han vet.
Och Luttersson är, ska sägas, lite mer nyanserad.
Mm.
Han går ju ändå in här och skriver att kärnfrågan, han nämner ju kärnfrågan.
Ja. Ja.
Sen har vi den, vad ska vi säga, vänsterdebattören Maria Pia Boetius.
Lite ikonisk i vissa kretsar.
När jag ser på DNs behandling av Jesus Alcalá, Amnesty-chef och medarbetare i den egna tidningen, kommer jag att tänka på Expressens löpsedel Kör ut dem.
Det är ju en dragning som heter Duga. En klassisk löpsedel som man har fått skämmas över sedan 90-talet. Som var, det var så här, sanningen, så tycker svenska folket om invandrare. Så hade man då sammanfattat, ska vi kalla det för skepsis mot invandring i citatet Kör ut dem.
Mm.
Men det uppfattades som att Expressen tyckte man skulle köra ut invandrare. Mm. Så det tycker, det, den skamliga löpsedeln, från den drar Maria Pia Boetius en parallell till den inledande bevakningen av Jesus Alcalá.
Ja.
Och hur hon får ihop det vet inte jag. Den enda likheten är att Jesus Alcalá är invandrare.
Jag tror inte att den här ståndpunkten förtjänar att analyseras vidare.
Nej, det är
för
så,
det blir svårt alltså. Kulmen på vågen av artiklar för Jesus Alcalás sak kommer den 16 februari. Och då står det så här, och det är en ganska lång text, men vi tar en mening. Den mediala kränkningen av Jesus Alcalá underminerar varje oberoende skribents publicistiska integritet och tilltron till det fria ordet. Och här har vi då ett 20-tal namn som skriver under artikeln.
Mm, och vi läser gärna upp dem eftersom de alla borde skämmas. Maria Karlshamre.
Hon heter Robsbam idag, va?
Precis. Mm.
Elisabeth Hermodsson.
Ole Hessler.
Maria Pia Boetius igen.
Jessica Kempe.
Eva Moberg.
Göran Rosenberg.
Liljana Duvgran.
Peter Englund.
Anita Goldman.
Henriette Zorn.
Björn Håkansson.
Margareta Rye.
Kalle Dixelius.
Kompis till mig, men det kan inte hjälpas. Jackie Jakubowski.
Sven Lindqvist.
Mikael Lövgren.
Dan Josefsson.
Louise Boye av Jännäs.
Leif Nylén.
Carina Wern.
Anna Elvaldes.
Ingrid Sjöström.
Och Siv Arb.
De står i skampålen.
Ja, i alla fall nu i efterhand med tanke på vad som kommer att hända. Och till och med på Dagens Nyheters redaktionsgolv så blir stämningen dålig när kulturredaktionen nu plötsligt börjar kritisera vad jobbarkompisen Thomas Mikkelsen har gjort. Och dessutom skriver om det i tidningen. Och jag har ju arbetat på DN. Ja, det har du också.
Ja, det har jag.
Ja, vi vet ju att ibland på DN så kan det bli så här.
Ja, det är en väldigt märklig situation.
Ja, DN Kulturschef Ingrid Elam tycker att nyheten borde ha presenterats stramare och av en annan skribent. Jag har ju läst artiklarna också, det är lite svårt att förstå det här. Mikkelsens artiklar är mycket raka och rediga. Ja, DNs chefredaktör Joakim Berner, han tvingas ut för att försvara sin egen nyhetsreporter mot kulturredaktionen som han också är chef över. Så det här är ett klassiskt DN-gräl inför öppen ridå. För allt skrivs ju såklart i tidningen. Men om vi räknar ihop det här, nu, jag har ju läst tiotals artiklar från de här dagarna. Och det räknas ut sen i en studie av Styrelsen för psykologiskt försvar att det här, så att säga, drevet omfattar 5758 spaltcentimeter i tryckt text. Och det som man tänker inte har hänt här är ju att ingen av de som stöder Jesus har ju ringt honom innan de skriver. För frågan är vad de hade hört då.
Mm.
Men det finns två undantag i den här debatten som håller sig lite kalla. Det kan vi väl ändå framhålla.
Mm.
Dels är det pressombudsmannen Jigenius, Per Arne Jigenius på den här tiden. Och Jan Gio, så får vi in honom också i det här avsnittet.
Ja, vad skriver han?
Ja, Gio,
han är ju skeptisk till kulturskribenter från början, ska vi säga.
Ja, och det är exakt det som han anför också. Att när det blir högröstat från det hållet, då ska man hålla sig mycket kall. Det är hans inställning. Gio har ju också själv pratat mycket om och drivit frågan om att man ska undvika att spekulera i brottsmål innan dom har fallit och sådär vidare. Och så han gör ju lite grann själv som han vill här.
För han blir, ja precis, han blir ju ordförande i Publicistklubben sen och driver den frågan hårt.
Ja precis. Mm. Jag minns ju, jag var ganska ung här, men jag minns ju den här storyn också, för, även om jag inte var på DN då. Och jag hade själv vänner som var aktiva i Amnesty och som verkligen ville diskutera det här på lunch väldigt, väldigt högröstat faktiskt. Och Och också tyckte att det var ju chockverkan genom hela charity Sverige helt enkelt.
Ja, och jag minns också, jag var ju då reporter på Expressen, hur min dåvarande flickväns mammas bekant som jobbade på Sida var hyperaggressiv mot mig och tyckte att, för då fick jag klä skott för hela mediebevakningen, att det var förfärligt och att det är klart att han är oskyldig och att den här reporten på DN inte är klok i huvudet. Men skulle visa sig sen när vi träffades något år senare så lät det lite annorlunda.
Mm.
Och det är hon ganska ångerfull kan jag säga, men det kommer vi till.
Ja, det kommer vi att göra. Nu är det ju så här, det ska vi komma ihåg, att rättegången har ju långt ifrån börjat. Mm. För det här är en ganska stor utredning, för det är ju ekobrottsutredningar. Så Jesus Alcalas vänner har ju missat en liten detalj här. De har ju inte tagit del av bevisningen överhuvudtaget. Och de kan inte bedöma om deras kompis kan vara skyldig.
Nej, för nu har ju polisen varit i Alcalas bostad och hämtat alla de här dokumenten.
Nu pågår utredningen.
Ja.
Precis som det är tänkt att den ska.
Ja.
Sen är det ju svårt, Andreas. Vi har ju alla vänner, vi tycker om dem och vi vill tro på dem. Det som du och jag inte gör i de här fallen, det är att vi skriver kulturartiklar för dem. Eller hur?
Om du blir anklagad för brott så kommer jag inte ta dig i försvar någonstans.
Men idag, det här är ju före sociala medier. Om man tänker sig den här historien idag, snacka om drev det hade kunnat bli då.
Ja, men det här hade ju spårat ut på en gång sociala medier. Men jag tror att kulturskribenterna hade varit mer återhållsamma. För att det här, jag hade faktiskt glömt hur illa det var.
När du läste de här citaten.
Väldigt provocerande.
Ja, även jag blev väldigt... ganska upprörd faktiskt.
Ja.
Inte för att det är dålig journalistik. Men vi kommer snart till en annan aspekt av den här mediebevakningen som blir hårdare faktiskt. Nu avgår Jesus Alcala från juristkommissionen och lämnar Amnesty. Han har inte tid att bry sig om fattiga längre, för nu gäller det ju att värna hans egna mänskliga rättigheter. Men Jesus Alcala visar heller ingen skamsen ånger. Och han har inte vett att hålla tyst innan dom har fallit. Under våren 2000, fram till att hans fall tas upp av tingsrätten, så vevar han nästan lika frisk i medierna som hans vänner gör. Han skriver brev till åklagaren och anklagar honom för ett intrigant samarbete med DN.
Så länge Joakim Berner är kvar på DN vill jag inte medverka i den tidningen.
Så säger Jesus Alcala till TT. Och det är ungefär som om chefredaktören Joakim Berner än sitter och tänker tanken att låta Alcala skriva i hans tidning. Det har jag ju svårt att se. Att...
Samtidigt som han är misstänkt för brott.
Ja, nej, det tror jag inte kommer hända. Utan Alcala får istället skriva 3 helsidesartiklar i Svenska Dagbladet. Där det står att alltihop är ett missförstånd. Dagens Nyheter har samordnat sig med Ekobrottsmyndigheten för att skada honom. Det är lite grann hans tes.
Ja, här har vi ju fake news-spåret igen. Att det är en konspiration mot mig från eliten.
Jesus Alcala skriver saker som Sovjetledarna med sin Pravda kunde inte varit mer belåtna. Och ett falskt eko blir inte ett sant rop.
Och en kulturskribent formulering som skallar av tomhet.
Jag tror att de människor som blev mördade under sovjettiden för att de hade åsikter som man inte ska ha, de kan nog hålla sig för skratt över den här jämförelsen med en enstaka person i Sverige som är åtalad för bedrägeri.
Ja,
det är ett liv och ett kiv kring Jesus Alcala. Det har väl börjat framgå nu i det här avsnittet av misslyckade brott. Men om vi ska zooma ut lite grann till någonting som kanske betyder lite mer. De fattiga i Paraguay, de skulle ju få hjälp. För medan alla käbblar så sker ett misslyckat kuppförsök i landet. Sida drar undan 10 miljoner kronor i stöd till de fattiga just i Paraguay. Men Sverige har annat att bry sig om nu. Den enda som inte hörs i debatten är Mikaela Sjögren. Visselblåsaren som larmade polisen. Flera kulturpersonligheter smutskastar henne öppet och beskriver henne som hämndlysten. Jesus tillskyndare Wilhelm Agrell avfyrar en bredsida mot Mikaela Sjögren. Han lutar sig, tyvärr, på vad Jesus Alcala har berättat för honom. Jesus Alcalas andra kompis Nils Gunnar Nilsson på Sydsvenskan, han får skrivförbud av sin chefredaktör.
Ja, och då har det gått ganska långt.
Det är väldigt ovanligt med tanke på att han är ju själv en mellanchef på tidningen. Men Agrell och Nilsson skulle kanske inte lyssna så mycket på vad Jesus Alcala säger. För nu visade det sig att hans syn på sanning och fakta är lite vriden, precis som du varit inne på, Andreas. Jesus Alcala har sagt att hans farfar var en av de sista demokratiska politikerna i Spanien innan fascisten Franco grep makten. En stark stamtavla, om det vore sant. Men tv-programmet Aktuellt kan visa att det inte alls stämmer. De frågar nämligen de riktiga Alcala-släktingarna som inte har en susning om vem Jesus Alcala är. Och det är tydligen inte slut med lögner där. När han blev ordförande i Amnesty 1988 presenterades Jesus Alcalá som doktor i juridik och gästprofessor i internationell rätt i Zürich. Inte sant! Till och med bakgrunden till vad Jesus Alcalá gjorde i Spanien innan han immigrerade till Sverige 1975 är dimmig som en skånsk vårvinterdag. September 2000 växte åtal i Stockholms tingsrätt. Jesus Alcalás försvarare är den oförliknelige skånske advokat Terjen Leif Silbersky. En man som vi har pratat om tidigare i den här podden.
Och som du äntligen nu ska få härma igen.
Ja, vi får höra snart. Silbersky vill byta ut åklagaren. Ska jag berätta varför?
Mm.
Ja, det är så här att åklagaren har såklart åkt till Paraguay. För att där måste han träffa Mikaela Sjögren som bor där. Och då tycker Silbersky att de har kommit för nära, eftersom de har rest tillsammans där och åklagaren har skött sitt jobb där nere. Och då tycker Silbersky att han är jävig.
För att han har skött sitt jobb i ett annat land.
Ja, att den här utredningsresan har varit för intimt under den, helt enkelt.
Åh, herregud.
Och då låter det så här. Jag ska försöka.
Ja, gör det. Kör på.
Åklagaren har halsstarrigt kastat fram ett åtal. Jesus känner sig väldigt illa behandlad och vill att jag ska svara för hans räkning. Vi kommer att presentera både muntlig eller skriftlig bevisning till tingsrätten.
Det här är ju klassisk fokusförflyttning och det känns som att det ofta är Silbersky's taktik. Åtminstone när han inte kan ifrågasätta vad klienten i sak är anklagad för. Då bör man prata om andra saker. I det här fallet då, åklagaren har umgåtts med ett av vittnena.
Ja, men precis. Ja. Och Silbersky är ju en retoriker bland advokaterna, får man säga.
Mm.
Men här får han inte som han vill. Åklagaren Yngve Rydberg är kvar i målet och dessutom så får han stöd av en kollega. Det är alltså två åklagare.
Mm.
Biträdande överåklagaren Gunnar Stettler. Och det gillar Silbersky inget vidare. I en paus i rätten så suckar han. Stettler är en ännu större linslus än vad jag är.
Här, visst självinsikten då.
Ja, det här kommer alltså inte från domen utan från utredarens kapitel i Nordisk kriminalkrönika, ska sägas.
Utredaren som kanske inte, när man läser det kapitlet, är någon jättefan av Leif Silbersky.
Nej, ej heller av Jesus Alcalá, ska sägas. Pengarna och kvittofifflet är uppdelat i 9 åtalspunkter. Men så finns det en till mot Jesus och den är kanske nesligaste av dem alla. Det handlar om urkundsförfalskning. För medan utredningen pågår så mejlar Jesus Alcalá sina vänner Nils Gunnar Nilsson och Wilhelm Agrell, som vi ju minns tidigare här. Alcalá skickar med en Word-fil med hård kritik mot åtalet, skrivet ungefär som en jurist brukar skriva. Det står att Susanne Wendberg har skrivit texten. Eftersom hon är professor i straffrätt så är det ett tungt dokument som Alcalás vänner tror på. Nils Gunnar Nilsson tar upp den här texten i en artikel i Sydsvenskan, vilken ska då tänkt försvara Jesus Alcalá. Problemet är ju bara att det är Jesus Alcalá själv som har skrivit det här dokumentet och har satt dit Susanne Wendbergs namn. Så när Susanne Wendberg får läsa i Sydsvenskan om ett utlåtande som hon aldrig har skrivit ringer hon Nils Gunnar Nilsson. Hon får Word-filen av honom och hon blir så arg av rödglödgad advokatilska att hon mår illa och lyckas knappt ta sig igenom hela texten. Sen ringer hon till Alcalá och frågar var i hela fridens namn dokumentet kommer ifrån. Han säger att det skulle kunna vara Leif Silbersky som har skrivit uttalandet. Han är lite förvirrande ibland, säger Jesus Alcalá, om sin egen försvarsadvokat.
Här kan man ju ana att det rör sig om en person som börjar tappa greppet.
Ja, det här är ju huvudlöst korkat.
Ja, det.
Och en annan som blir arg över den här falska texten, det är såklart Wilhelm Agrell, för han har ju också fått den. Han är ju expert i underrättelsetjänst. Han ska kunna läsa en lögn och avgöra om dokument är falska eller äkta. Nu är han grundlurad av sin egen kompis och börjar misstänka att han kanske inte har gjort riktigt rätt som har försvarat Jesus Alcalá i tidningarna. Wilhelm Agrell bilar hem till Jesus på den skånska slätten för att han ska förklara sig. Det blir minst sagt dålig stämning i samtalet. Agrell skriver en ny artikel där han ber visselblåsaren Mikaela Sjögren om ursäkt.
Hedrar honom ändå.
Ja, det ska vi faktiskt ta upp här, att han backar. Till de 2700 sidorna förundersökning mot Jesus Alcalá får tingsrätten alltså ännu mer att bita i. Ett fejkat dokument, det kan vara urkundsförfalskning det. Själv säger Alcalá att det är omöjligt att han skulle begå de här brotten just för att han har en sån ställning som debattör som han har och kämpar för mänskliga rättigheter. Han är inte intresserad av pengar, säger han. Stämningen i rättssalen är upprörd när Mikaela Sjögren vittnar mot sin förre chef. Alcalá, han avslutar dagarna i tingsrätten i ett ilsket utfall mot både medierna och polisutredarna. Där väljer man ju inte rätt skurk. Och så påminner han en gång till om att han faktiskt är barnbarn till en spansk hjälte, trots att det numera är en bevisad lögn. Rättens ledamöter blir inte särskilt imponerade. Som de kallt skriver i domen: tingsrätten har inte någon uppfattning om vem Jesus Alcalas farfar var.
Jag älskar det där när folk försöker bullshitta i, under rättegångsförhandlingar, och juristerna helt kyligt bara avfärdar det med en eller två meningar. Ja. För att det är irrelevant och nu tänker vi inte lägga mer tid på det. Vi förstod precis vad det gjorde och det funkar inte.
Ja, och det är ju vi som börjar bli ganska vana att läsa domar nu. Det är ju som små guldstjärnor när den här stämningen från rätten så att säga skiner igenom.
Ja. Mm.
Men alla de här kulturartiklarna då, där Jesus Alcalas vänner har ryckt ut för att hjälpa honom, ja, de är också ett problem, tycker tingsrätten.
Det är en svårighet för domaren när det pågår en massmedial diskussion om åtalet.
Mm. Och domaren bör i högre grad än journalisten vara rättsbildande, står det i domen. Det är ju väldigt ovanligt. Du som är van vid det här, hur skulle du tolka det här på ren svenska?
Att det är väldigt ovanligt att svenska domare uttrycker sig på det här sättet. Mycket konstigt formulerat.
Stockholms tingsrätt dömer i alla fall Jesus Alcalá till 18 månaders fängelse för bedrägeri, försök till bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Det falska utlåtandet som Susanne Wennberg inte har skrivit, det är ger Jesus Alcalá ett straff för brukande av falsk urkund. På kultursidorna är det nu väldigt tyst om Jesus Alcalá. Kanske för att det är juni och de som jobbar på redaktionerna redan åkt på semester till Österlen, Fårö eller Provence. Eller så ångrar de kanske lite att de har satsat på fel häst. Men Andreas, varför har han begått de här brotten?
Jag vet inte. Den stora frågan är ju om han hade goda intentioner eller verkligen bara ville sko sig själv. Och kanske var det någon slags kombo, jag vet inte. Men i juridisk mening är det egentligen ointressant, motivet till varför man gjort saker.
Så är det ju. Även om det spelar ingen roll vad jag ska ha pengarna till. Om jag rånar en bank så har jag ändå gjort det.
Precis.
Ja.
Kanske så fick han en sån ställning så att han trodde till slut att han inte kunde göra fel. Och det är nog alldeles särskilt lyckat.
Men även tingsrätten är ju väldigt frågande kring motiven bakom Jesus Alcalas brott. Ska vi läsa lite vad de skriver?
Ja, oerhört märklig skrivning här då. Att en människa med Jesus Alcalas värderingar och levnadssätt begår sådana brott som han är övertygad om i denna dom kan framstå som svårförståeligt. Utöver vad som redan har sagts i avsnitt 3 vill tingsrätten göra det antagandet att bland samverkande faktorer kan ha funnits en stor arbetsbörda, en av en framgångsrik verksamhet och okritiskt beröm påverkad oriktig föreställning om den egna rollen och en avsaknad av ekonomisk kontroll som förstärkt denna oriktiga föreställning.
Ja. Tingsrätten goes psykolog.
Goes hobbypsykolog, och förmodligen är det här sånt som Silbergska sagt, antar jag. Och också väldigt ovanligt att de ger sig in och spekulerar på det här sättet, för att de flesta domare resonerar ju som att det är fullständigt irrelevant.
Ja, visst är det ovanligt att vi läser sådana här saker.
Mycket märkligt. Ja. Ja.
Tingsrättsdomen överklagas och Jesus Alcalá byter ut Leif Silbersky mot Thomas Nilsson för övrigt. Och han lämnar också in fler mejl till hovrätten när det är dags för förhandling. Men de mejlen är förfalskade. Den 31 maj 2002 faller domen i hovrätten. Jesus Alcalá är inte trovärdig, slår hovrätten fast ganska tidigt i domen. Svea hovrätt är hårdare än tingsrätten och gör skärpningar på några av åtalspunkterna. 18 månader i fängelse står kvar. Högsta domstolen tar inte upp Jesus Alcalas fall. Kulturskribenterna hukar i busken och slickar såren. Men om du inte har de intellektuella med dig, ja, då får du dem emot dig istället. Så medan Jesus avtjänar sitt straff så kan han kanske läsa en lång text av Marianne Arne och Rigmor Robert. De borrar i Jesus Alcalas hjärna och skriver så här:
den intensiva leende och lite efterforskande blicken som upplevs som varm och ärlig, den gör lögnen trovärdig och är en av nycklarna till dessa personers framgång. Men när förtroendemissbrukaren ser dig rakt i ögonen är det för att avläsa vilket intryck han gör på dig. Och det här är ju lika illa som när man höjer honom till skyarna, att man gör honom till någon slags karikatyrskurk.
En riktig nedmonteringsartikel.
Kan man lugnt säga.
Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Ett av de längre vi har spelat in, skulle jag tro.
Verkligen.
Mattias Bergman och Andreas Utterström producerar podden och exekutivproducent är Jonas Lindskov. Lyssna också på våra andra poddar Jag var där och Misslyckade affärer. Och så kan du följa oss i Commercial Content genom podden Världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna på podden. I iTunes så är det fler som lyssnar på den. Och glöm inte att tipsa oss om andra misslyckade brott som vi borde prata om till misslyckade@bplus.se.
Podplay, en del av